Den svenska stormaktstiden varade i drygt 100 år. Stormaktstidens start brukar dateras till 1611 när Gustav II Adolf blev kung och avslutades när Karl XII dör i Norge 1718. När Sverige var som störst vid freden i Roskilde år 1658 var Östersjön nästan förvandlad till ett svenskt innanhav. 56 år senare var Sverige reducerat till dagens Sverige plus Finland. Stormaktstiden var en tid som präglades av ständiga krig, höga skatter och stora umbäranden för folket. I Sverige var en utskrivning till militären i det närmaste en dödsdom. Få svenska och finska soldater återvände hem från krigen under stormaktstiden och de få som kom hem var märkta av krigen och långa tider som krigsfångar. Man tror att en tredjedel av de vuxna männen dog i krigen. Samtidigt kunde adeln berika sig på krigen med nya besittningar och omfattande krigsbyten. Några av Sveriges vackraste slott byggdes under den här perioden. Stormaktstiden var också en tid när statsförvaltningen utvecklades till en av de mest effektiva i världen. Krigen krävde stora förändringar. Det var nu kyrkobokföringen införs för att staten ska kunna hålla koll på alla stridsdugliga män. Behovet av ökade skatteintäkter drev på utvecklandet av näringsliv och handel. Postväsendet inrättades och vägnätet rustades upp, vilket underlättade kontakter och samordning i det växande riket. Sverige saknade egentligen en befolkning som kunde bära ambitionen att vara en stormakt. Därför blev man beroende av stora subsidier från europeiska stormakter. År 1625 var befolkningen 1,1 miljoner. Var 0,3 i det finländska riksdelen, för att 1721 öka till 1,5 miljoner invånare, då med Skåne, Blekinge, Halland och Jämtland medräknade. Att bönderna i stormakten var fria män som var representerade i riksdagen var paradoxalt en av anledningarna att Sverige hade möjlighet att skriva ut så många män i krigstjänst och ta ut så höga skatter. Eftersom bönderna hade möjlighet att påverka både skatten och utskrivningarna kunde det enklare acceptera pålagorna. 1618 bröt 30-åriga kriget ut och Sverige valde att gå med i kriget 1630. Ett krig som innebar något av en höjdpunkt för den svenska stormakten, men ännu viktigare ett enormt mänskligt lidande för civilbefolkningen i Tyskland och de svenska som blev utskrivna till krigstjänst. 30-åriga kriget var ett religionskrig mellan katoliker och protestanter som främst utspelades på tysk mark. Men det handlade också om en rad maktstrider mellan den habsburgska kejsaren och tyska furstar, den spanska monarkin och Nederländerna samt Frankrike och Habsburg. Här kom Sverige att spela en stor roll, understödd med enorma subsidier från Frankrike. Kriget som pågick under 30 år på främst tysk mark innebar ett enormt mänskligt lidande för civilbefolkningen. I stora områden försvann över 60% av befolkningen på grund av kriget. I krigets värst drabbade områden kunde en ryttare rida i timmar utan att stöta på något mänskligt liv. Svenskarna som kände sig hotade av den habsburgska kejsarens maktambitioner runt Östersjön gick med i kriget 1630. Det var också under kriget som den svenska monarken Gustav II Adolf dog i dimman i Lützen. Vid slutet av det 30-åriga kriget med den västfaliska freden närmade sig Sverige höjdpunkten på den svenska stormaktstiden. En stormaktstid som hade stora negativa konsekvenser för befolkningen. Religionen genomsyrade allt i stormaktstidens liv. Den gav tröst i umbäranden och förklaringen till varför Sverige drabbades av krig. Den svenska kyrkan har ända sedan reformationen haft en viktig roll som kungamaktens verktyg för att sprida information och propaganda. Under stormaktstiden blev propagandan ännu viktigare för att stödja krigsansträngningarna. Kyrkan skulle med krigspropagandan hålla befolkningen på gott humör trots alla umbäranden. Knepet blev att skylla krigen på befolkningens syndighet. Krigspropaganda spreds både i krigs- och fredstid. Statsmaktens huvudbudskap var att krigen var ett gudomligt straff på grund av den syndiga befolkningen. Och världen var befolkad av onda fiender vars mål var att förstöra Sverige. Regenten var det bästa skyddet mot fienderna och alla andra måste bidra i krigsansträngningen. Prästerna motsatte sig aldrig rollen som propagandister för kungamakten och anfallskrigen beskrevs som försvarskrig.